Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig, Johan.
Och med mig, Marcus. Så vi jobbar på RF SISU. Och efter en sommar med sommarprat så är vi nu tillbaka med lite mer ordinarie avsnitt. Och med oss idag så har vi Jennifer. Välkommen, Jennifer.
Tack så mycket och vad härligt att vara tillbaka.
Hur har sommaren varit?
Den har varit helt fantastisk ut efter omständigheterna såklart. Men det har varit en skön sommar i Sverige och har gjort allt. Vi har gjort precis det som har fallit oss in med både vandring i skogar och mycket bad i våra svenska sjöar.
Ja, vad härligt det låter. Och tycker du att det är skönt att vara tillbaka med poddavsnitten nu då?
Absolut, jag har ju lyssnat hela sommaren också. Men det har varit kul att höra våra kollegor där ute prata. Och sen så är det väldigt roligt att komma tillbaka och ha våra gäster tillbaka.
Mm, precis, så du träffade ju dagens gäst redan innan sommaren. Du har träffat Simon Sjödin.
Yes, jag träffade Simon i juni. Och då var det ju faktiskt fortfarande väldigt... att man inte fick träffas, men vi fick till det och spelade in ett avsnitt som vi ska få lyssna på nu då.
Och Simon är ju landslagssimmare, kan vi ju nämna, och har en lite annorlunda bakgrund. Han kommer berätta lite mer om det också jämfört med många andra landslagssimmare och brinner mycket för att få ut simningen i förorten och är mycket kring simkunnighet också. Så vi tar och lyssnar på vad ni pratade om helt enkelt i juni.
Hej och välkommen.
Tack så mycket. Riktigt kul att vara här.
Och som sagt, Simon är en simmare. Idag så simmar du för SK Neptun och du är även med i Svenska simlandslaget.
Ja, det stämmer bra.
Yes. Men vem är du då? Berätta.
Ja, vad ska man säga? Jag är väl en kille på 33 höstar som fortfarande har möjlighet att leva min dröm som simmare. Även fast den här pandemin har väl tagit ut många tävlingar och gjort det ganska krångligt för många människor, så får man ändå vara glad att man fortfarande kan simma i Sverige, för jag har många kollegor i de andra länderna som precis har fått komma tillbaka till vattnet. Så att, vi ska vara tacksamma över att vi fortfarande har kunnat simma.
Men du är ju här för att prata, om vi ska tänka lite integration, inkludering. Hur har din resa sett ut?
Min resa har väl varit, vad ska man säga, vågig. Många...
ja, men det är alltid roligt med lite...
ja, men det var så mycket vågar, eller toppar och många dalar. Men som sagt, jag har haft en karriär i landslaget nu under 15 år och det har varit spännande år, roliga år, jobbiga år. Men när jag väl kommer summera min karriär om några år så kommer jag tänka, shit, vilken resa jag har gjort. Och det är väl det jag kommer ta med mig till yrkeslivet sen. Att allting kommer inte gå på en räls, utan du måste kämpa exakt för allting du vill ha och sen får du räkna med bakslag liksom, men det är hur du tar ut bakslagen som kommer spela roll.
Ja, och apropå kämpa också så pratade vi lite här innan just med det här att simidrotten i Sverige och i övriga världen också kan man väl säga är ju liksom dominerad av personer med vit hudfärg, och det kanske är folk som har, inte för att dra alla över en kam såklart, men just att det är en idrott som präglas av en viss typ av person. Och du tillhör ju inte normen.
Nej, jag tycker det är skönt. Och mitt jobb har väl varit att vara en ambassadör för förorten. Jag kommer från Skärholmen, Vårberg. Och försöka få folk att få upp ögonen för simning. För ärligt talat, jag kanske är objektiv, men det är världens bästa sport. Det är, du kan simma från babysim upp till du är 100 år liksom, och... Det som är roligt med simning är att man tränar både killar och tjejer tillsammans. Och det är någonting jag har värdesatt under min karriär. Liksom, att få träna en grupp med så många olika individuella personer. Så att, min resa har inte sett ut som de andra. Liksom, men det är jag glad för det. Liksom, för normalt det är ganska tråkigt.
Men hur kommer det sig att det var... Varför valde du just simning? Eller valde, men hur kommer det sig att du började med simning?
Som sagt, jag är från Vårberg och bredvid oss ligger en simhall i Vårby gård, kanske 5 minuters gångavstånd. Så min mor tog med mig och min bror till simskola. Vi lärde oss simma och sen blev det bara att det var så spännande som man fastnade i hjulet. Jag har aldrig tänkt liksom att jag ska livnära mig på simningen, liksom, utan det har väl alltid sett i unga ålder som en hobbyprodukt, att det var roligt att hänga med polarna, roligt att basta och snacka skit med tjejerna liksom, och sådana grejer liksom. Så på senare år man har verkligen börjat tänka att man kan göra en karriär av det hela.
Och apropå det vi pratade om innan också, just det här med att ha mörk hudfärg i en vit, hur märker man av det? Märker du någonting? Tänker du på det?
Nej, som tur är ser vattnet inte vilken färg man har. Men det är klart man har, både i landslaget och internationellt så är det väldigt mycket vita människor. Men det positiva är att vi börjar få upp mer med färgade människor. Och varför det inte har varit så mycket färgade människor i simningen beror dels på att simningen är en ganska dyr sport. Och bassänger är ganska dyrt att underhålla. Men nu börjar våran internationella organ sätta ut lite bassänger runt om i världen som de själva står för. Så att folk ska kunna ha möjlighet att lära sig simma. Och det är ju regel nummer ett, liksom, att vi ska lära oss simma först och sen ska vi göra någonting utöver det. För simkunskap är tyvärr ganska bristfälligt i många delar av Stockholm. Och många delar av världen. Så min uppgift som ambassadör för förorten är ju att vi ska lära folk att simma först. Och sen ska vi utveckla det och ska de bli världsstjärnor inom simning. Men steg nummer ett kommer alltid vara att vi ska vara inte rädda för vatten, utan vi ska se vatten som ett element som är helt underbart.
Ja, och det är väl ett första insteg också, just det här med att försöka sänka trösklarna. Precis som du sa, det är en dyr sport. Det gör ju också då att har man inte sin kunnighet och sen är det dyrt, då kommer man ju inte in i sporten heller, eller inte ens in på badhusen om man nu ska säga.
Nej.
Så.
Det är ju lättare att ta upp en fotboll och sparka på fotboll på gården liksom, än att komma ner till en simhall och lära sig helt nya saker i någonting som man är ganska obekväm i. Men som sagt, simning eller att simma är väl den enda sporten som är verkligen livsnödvändig. Så att det är någonting jag kommer ta upp väldigt mycket när jag lägger mina simbadbyxor på hyllan, att jag kommer jobba att vill ha 100% av Stockholms 5-6 klasser att ska kunna simma.
Ja, vad roligt.
Ja, men det är min vision liksom. Och man måste sikta högt. Även om det kommer bli så ska vi i alla fall göra allt vi kan för att visa att vattnet är en underbar plats.
Till vardags också, om man tänker att du är också en person, inte bara en simmare, så jobbar du ju 50% på Svenska Simförbundet. Vad gör du där?
Efter 2016, när alla sponsorkontrakt och allt sånt där tog slut, så var man ju tvungen liksom att tänka, är jag klar med simningen eller inte klar? Och jag kände mig inte klar. Så jag var faktiskt tvungen att hitta ett jobb. Och som tur var har jag en väldigt bra arbetsgivare, Simförbundet, som har verkligen varit stöttande den här processen, så att jag har kunnat satsa på simningen samtidigt som jag har en 50% tjänst. Och mitt uppdrag är ju att vara en konsulent, att hjälpa till och stimulera och utveckla en redan fungerande produkt som Stockholms Simförbund är. Men att jag försöker ta på mig ambassadörrollen och försöka komma ut i klubbar och försöka inspirera och motivera och ja, höja nivån.
Är det någonting i det här som integration, inkludering och få fler barn och ungdomar att liksom våga sig in i simidrotten, om man ska säga? Är det någonting sånt ni jobbar med i dagsläget?
Vi håller på med några projekt tillsammans med Fryshuset där vi ska försöka rekrytera ledare som ska komma in, så vi kan träna upp ledare att de ska kunna bli siminstruktörer och leda och börja på det sättet. Så att tillsammans med Fryshuset och Stockholms Sim så kommer vi börja i söderort. Så vi kommer till och med börja där jag växte upp. Det är en ganska häftig känsla liksom att, för när jag jobbar så känner jag att jag vill göra något betydelsefullt. Och mitt arbete nu känner jag att jag gör någonting som verkligen betyder någonting, och hoppas i alla fall. Så att jag brinner verkligen för. Nu under coronapandemin så har vi fått skjuta på allting. Men i höst är vi i full gång och då ska vi maxa taket.
Vad roligt. Har du några tips här på rak arm du kan ge liksom föreningar just i? Och så här, ja, men hur kan man, inte bara med ledare och sen man utbildar ledare, men också det här med att få in fler barn och ungdomar och lära dem simma. Exempel. Har du några tips?
Ja, vi har diskuterat ganska mycket och vi måste ju trycka på att det är väldigt viktigt att lära sig simma. Och när vi kommer ut i förorten, när man kommer ut i Vårbybadet och Järvaområdet och sådär, liksom, att vi försöker verkligen ha olika, många språk. Instruktörerna ska kunna flera språk och försöka känna sig att du är välkommen. Även fast ni inte alls kan simma som föräldrar, så är det väldigt viktigt att vi lär barnen att simma, och ni kan också simma. Vi har vuxenkrål på alla. Så det är väl första steget, att man ska känna sig välkommen dit man kommer. För det är det. Vi vill ju ha kvar dem i hjulet liksom. Vi vill att alla ska bara känna att vad härligt det här är. Vi fortsätter, vi kan engagera oss som tränare, vi kan engagera oss som funktionär eller vad som helst. Utan det första steget är bara att vi måste hitta någonting så där de känner sig att jäklar vad kul det är att sitta en 35-gradig bassäng.
Ja, men det är väl det. Alltså just det här med att jag tänker att just vattenrädslan också, försöka få bort den, för den kan ju bestå annars upp till vuxen ålder, tänker jag.
Ja, absolut. Jag ska inte vara där, men min far kan inte simma. Jag har försökt liksom, han vill inte gå nära vatten. Så det är väl rädslan vi måste försöka bli av med liksom. Och Stockholmsområdet sitter på väldigt duktiga instruktörer i många olika klubbar. Spritt över hela Stockholm, så att det är väl lite av min uppgift nu att kunna pusha ut folk att känna, ta kontakt med din lokala simklubb och försök hitta något sätt att komma in, i alla fall testa på. Börja i barnbassängen där i grunt där ni kan stå liksom, och sen jobbar vi vidare liksom, för bara man vill så kommer man kunna lära sig simma.
Och det kan också leda kanske till en väg till landslaget.
Absolut, och det är det som är häftigt. Man börjar någonstans så vet man ju inte vad man kommer sluta om 10 år. Jag hade du frågat mig när jag var 10 år så hade jag absolut inte trott att nu när jag är 33 att jag fortfarande ska simma VM-finaler och simma OS och sådana grejer. Liksom. Utan det var väl en dröm som växte inom mig.
Vi måste prata lite OS i alla fall. Nu vart det inställt, eller alla tävlingar är inställda. Och det är väl en intressant fråga också. Hur har ni liksom tränat och tränat? Alltså när man är på högsta nivå, som ni ändå är, och inte får resa. För jag följer ändå dig på Instagram, och jag ser att ni är mycket utomlands och tränar. Och hur har det varit under de här tiden, eller under den här tiden?
Alltså, som sagt, hade du frågat oss i december 2019 så bara, när hon kommer flytta OS, så aldrig i livet, det går inte, det är för en stor ekonomisk apparat liksom, och det, så vårt målet har ju alltid varit liksom att vi skulle prestera i augusti, och det här skulle vara min sista resa, jag skulle ha min avskedsshow liksom, att avsluta mitt OS och sen gå vidare. Och sen när vi fick beskedet att tävlingen efter tävlingarna blir inställda, då börjar man bara, oj vad händer nu? Och ärligt så har det varit väldigt svårt att hålla motivationen uppe. Som sagt, vi är ute och reser mycket, vi kommer till solen, tränar stenhårt i olika länder och tävlar. Och när man inte får den känslan att tävla, liksom, så då är det är svårt att motivera sig att gå upp klockan 6 på morgonen och simma 2 timmar i sträck. Liksom, när man inte ens vet om OS ens kommer gå nästa år.
För nu är OS 2021.
Ja, vi får se, som sagt det skulle vara min sista resa liksom. Jag skulle verkligen gå ut med en smäll, men vi får se liksom. Ärligt talat så motivationen, man måste vara 100% motiverad, jag måste verkligen tänka på att kroppen ska orka en satsning till, ett år till, och nu när jag är den här åldern 33, nu ska jag inte säga att det är lastgammalt liksom, men du vet, det känns när man går upp på morgonen liksom, det gör lite halvont. Men hittar jag rätt motivation så kommer jag definitivt ge mig ut ett år till och försöka kriga för en OS-plats.
Ja, men vad roligt. Men hur tränar ni nu då? Alltså nu när det är som det är och man vet att det inte kommer vara någon OS. Alltså, tränar man på som vanligt eller ställer man om? Hur tänker man?
Vi försöker väl träna på som vanligt. Man märker väl att nivån inte är ett OS-år. Alla är ju i verkligheten tunnelseende och verkligen har äter, sover, tränar perfekt liksom. Nu har vi blivit lite mer, vi försöker hålla oss fitnessnivån uppe, men det blir väl att man kanske går och lägger sig 11 någon dag liksom, och du vet, har inte samma fokus liksom. Men jag tror att när säsongen börjar augusti, nu vet vi inte om vi kan tävla augusti, september, oktober, men då kommer den här OS-känslan slås på liksom, man kommer handla i det här tunnelseendet igen. Vilket jag älskar. Man saknar det liksom. När man väl lever i det tänker man, åh, vad skönt det hade varit att bara kunna käka lite vad man vill och gå ut och käka middag och komma hem klockan 1 på natten. Liksom. Men nu känner jag, nej, jag vill tillbaka till gå och lägga mig efter 7:30 hos mig. Liksom.
Men ändå en skön känsla på något vis att man ställer in sig på det. Liksom.
Ja, och jag tror det kan vara nyttigt att, som sagt, man vet ju inte vad som händer imorgon. Utan att man tar en dag i taget och försöker maxa dagen tror jag är väldigt viktigt, och det lär vi oss nu liksom, att vi försöker bara leva i nuet, försöker göra det bästa vi kan här och nu liksom. Så vad som händer sen, det kan vi inte kontrollera.
Nej. Vad har du för mål då? Inte bara kanske simning utan i livet.
Jag har väldigt många mål. Det här med simkunnighet, det brinner jag starkt för. Och min far kommer från Gambia, väldigt litet land i västra Afrika där simkunnigheten är väldigt låg. Så mitt mål är ju att ta en simbassäng dit och starta en simskola och utbilda simmare där. Liksom. För jag känner liksom, jag har ett ansvar delvis för, mot mig själv och delvis mot den kunskap jag lärt mig att sprida den så mycket jag kan. Så det kommer vara ett väldigt stort mål för mig att, att öppna en simbassäng i Gambia och bara försöka lära folk att simma, för det ligger precis i vattnet. Och att de inte ska kunna få njuta av det fina vattnet de har, det köper jag inte.
Jag har också läst, det är någon som har betytt väldigt mycket för dig under sin karriär, din mormor. Hur kommer det sig?
Ja, mormor, hon har varit AO i min simkarriär. Vi tränade eller jag är från Skärholmen, Vårberg. Så när jag var liten så tränade jag i Vårbygårds simhall. Men sen när vi skulle kom upp i elitgruppen, då var jag tvungen att träna i Torvalla i Haninge. Så att jag fick ju gå upp klockan 4 på morgonen för att sätta mig på första tunnelbanan som gick, jag kommer ihåg, 04:42. Och åka 1,5 timme till Haninge och göra morgonträningen. Så fick jag åka till skolan efter det. Så det var ju liksom ett pussel som var svårt att få ihop. Och min mormor, hon bodde i mitten. Så jag bodde ju nästan 80% av tiden hos henne. Så jag kunde underlätta. Så jag kunde gå upp 5:20 istället. Och hon försåg mig med mat och allt sånt. Liksom. Så att hon gjorde verkligen att jag kunde satsa på simningen. Och det är jag ytterst tacksam för. Hon gick bort i cancer 2015. Och jag kommer ihåg att mitt lopp i semifinalen i Kazan på VM, så tänkte jag på henne precis innan startlinjen. Och sen gjorde jag mitt livslopp, blev förnominerad till OS. Så att hon har gett mig extra kraft också.
Ja, vad häftigt. Också ett tips till unga idrottare kanske, att ha någon sån här person som ja, men som man kan tänka tillbaka på. Och där är ju ledare också väldigt viktiga. För ledare eller i alla våra föreningar och idrotter betyder ju otroligt mycket.
Verkligen.
Bör betyda väldigt.
Jo, och jag har haft tacksamheten att ha väldigt duktiga ledare i mina unga åldrar som har fostrat mig och de har utbildat mig hur man både är som människa och som idrottare. Så det är väldigt tacksam för det system vi har i Sverige. Och vi ska gå tillbaka ända till fritids. För det var väl där man lärde sig grunden. Jag hade en fritidsledare som hette Nils Ekna som på Torpklänta nere i Vårberg som var helt underbar. Han sa verkligen att om du vill bli bäst så måste ni kämpa för det. Och kan jag dra väl paralleller till vad som händer i dagens samhälle också. Att, han sa tydligt till mig och min bror, att Samba heter min bror, att ni kommer få jobba dubbelt så hårt som era polare. Om ni vill nå någonting. Och det är den mentaliteten jag har tagit till mig. Och min bror också. Att jag är redo att jobba dubbelt så hårt. För jag har mina mål. Jag har mina drömmar. Liksom, och kavla upp ärmarna och kriga och jobba. Det gör jag gärna. Liksom. Och den mentaliteten har burit med mig. Ända från jag var i fritidsåldern upp till idag.
Häftigt att ha en sån förebild som dig också. Att veta att de små simmarna där ute, ändå att det är värt och kanske kämpa.
Det är det liksom. Jag tycker framförallt att det är värt att ge sig själv en chans. Säg till er coach liksom att jag är redo att satsa. Jag tycker OS 2028 låter underbart i Los Angeles. Vi kör. Och så får man lägga upp en strategi liksom och ha ett långsiktigt mål och sen försöka bara ha små delmål och försöka nå varje delmål. Så kommer man nå dit. Bara man krigar på hårt liksom, så finns alla möjligheter i livet att man kan nå vad man själv tror på.
Häftigt. Har du någonting annat du skulle vilja dela med dig till våra lyssnare där ute i det avlånga landet?
Nej, jag vill bara slå slag för nu när jag jobbar med föreningsidrott hur underbart det är och hur unikt det är med just den här verksamheten som bedrivs. Ideella verksamheten. Och jag tycker det är så häftigt och att man involverar så många människor, att föräldrar är så involverade och får den här apparaten att gå runt. Och jag tror vi är unika i Sverige och jag tycker bara att vi spinner vidare på det, vi bygger vidare på det, så att föreningsidrott är helt underbart.
Ja, och då är vi tillbaka härifrån, Jennifer, nu med lite perspektiv. Sen du träffade Simon, vad tar du med dig från ert samtal?
Jag tar med mig, jag blev så glad nu när du sa det med perspektiv också, för jag kommer ihåg att han var en sån frisk fläkt och vi hade väldigt trevligt under samtalet också, och det tror jag kommer fram i poddavsnittet att han är en inspiration och en förebild utan dess like.
Och det härliga tycker jag också att han har liksom insett själv att han kan vara en förebild, kanske framförallt för vissa målgrupper, och insett att han har en viss, att han är unik på vissa sätt, och att han liksom använder det till att göra någonting bra. Det känns ju jättehärligt tycker jag också.
Precis, ja, men som han säger också, att även om vi pratar om det här med att han är normbrytande inom simidrotten också, så ser han vill inte se på det, för att det ska inte behöva finnas, för att simning är verkligen för alla och att det är livsviktigt. Det pekar han ju på väldigt många gånger. Och det är häftigt tycker jag, att man kan använda det i sin väldigt häftiga karriär som han har haft liksom.
Ja, och det jag slås av när jag hör er prata är också att Simon är inte jättegammal som person, 33 år, och även om han är väldigt rutinerad inom simidrotten och har varit med länge i landslag, men det han brinner mycket för i ert samtal är just det här att försöka sprida simkunnigheten, inte simidrotten i sig utan simkunnigheten bland barn, unga och vuxna i de områden där simkunnigheten kanske inte är så utbredd.
Det är ju intressant tycker jag också att alltså han har vunnit EM-medaljer i simning och är på en väldigt hög nivå, men väljer då att så här, det han vill jobba med är på en väldigt, väldigt basal nivå. Alltså att överhuvudtaget lära andra människor att simma, både i Sverige men även då i Gambia, där han hade en dröm om att starta upp en simbassäng. Så att det finns ju verkligen ett hjärta för vattnet, och att han liksom, han vill att fler ska få vara en del av, eller liksom upptäcka det elementet, känns det som. Och det säger mycket kanske om hans kärlek just till vattnet, tänker jag mig i alla fall.
Ja, verkligen, och det är det som är så härligt också med vårt budskap och det vi jobbar med dagligen, det här med träning och tävling, att vi ska ha kul, att vi ska ha bra erfarenheter av vår idrott. Och det är väl superviktigt då att det är så, att som han säger också, att viktigast är ju inte att man ska nå toppen, utan det viktigaste är att vi ska lära våra barn och unga att simma. Och det kan ju faktiskt göra att man ändå står där liksom på första pall liksom. Och det är väl det som är häftigt i det hela också, att han är som du säger så framgångsrik också, men ändå så är han på gräsrotsnivå i sitt tänkande och sin liksom vision.
Så hörs det ju lite också att han har tänkt ganska mycket på det här, vad han ska göra efter karriären. Det är väl delvis då för att, ja men nu skulle han väl ha slutat då, för att det är väl ungefär nu som OS i Tokyo skulle ha ägt rum och han skulle ha haft sitt avslut på karriären. Nu får vi väl se då ifall han orkar hålla ut ett år till. Han pratar ju om det också, kravet på motivation som krävs för att idrotta på den nivån. Om man orkar hålla ut ett år till för att vara med i Tokyo 2021, om det nu blir något OS nästa år.
Ja, verkligen. Det ska bli spännande att se.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RF SISU. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig som lyssnar på podden, så har du några åsikter eller frågor så tveka inte att höra av dig. Vi finns både på Instagram, där vi heter Här pågår föreningsidrott ihopbundet till ett ord. Och så finns vi såklart via mail också, då mailar du till podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka, hoppas vi hörs då.